Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, är det så att du haft idéer och tankar kring att börja jobba som frisör eller kanske som barberare, då är Svenska Frisörskolan det allra bästa alternativet. Och du vet väl att du också kan få studiestöd medan du pluggar till frisör. Gå in och läs mer, svenskafrisörskolan.se. Men nu är du hjärtligt välkommen. Vi ska köra ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag ska vi prata om självskydd, som man kallar det på min tid. Alltså de här greppen som alla frågar om när någon är färdig som polis. Kan du några polisgrepp? Jag har pratat med Anders som är mycket bättre än vad jag är på det här. Och jag har också pratat med några studenter på Södertörn nere i deras grepphall eller fysall eller vad man kallar det. Så höra vad de tänker kring det här. Vi pratar också, jag och Marie Wallin, Snutsnacks MV, alltså inte GV, utan vi jobbar MV här. Och vi pratar om en HD-dom. Ja, på Patreon-avsnittet, där avslöjar jag Anders varsitt riktigt uselt ingripande på fritiden. Sånt kan också inträffa. Gå in på patreon.com/snutsnack så får du höra dem. Men nu, ta det försiktigt där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10, 5.70 kom. 13.10, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut.
Så där, då står jag ute på Södertörns högskola här i självskyddshallen med en aspirerande poliskonstapel. Hur
är
läget?
Ja, men det är bra. Kul att se dig.
Ja, men du, detsamma. Det är ju så för att du ska ha lite lektion här med dina studentkompisar.
Ja, med medstudenterna där. Det är superkul att vi har ett gäng som faktiskt vill träna och vill komma och köra med oss.
Men hur kommer det sig att just du har lite extra tid med polarna?
Jag har ju en bakgrund inom kampsport, men det började faktiskt i T1 som ett komplement. Att vi en gång i veckan sågs och gick igenom fysiska tekniker. Och jag har ju hållit på med kampsport som brasiliansk jiu-jitsu, thai-boxning och MMA sedan jag var 15-16. Så för mig föll det rätt naturligt att de som hade lite svårare, man plockade upp och hade ett extra pass med dem och så gick vi igenom och körde lite. Och sen utvecklade det att man hoppar med och börjar hålla lite pass med folk som vill brottas, och då har vi fått ett riktigt starkt gäng här.
Men är det så, jag menar, det finns ju en enligt RPS angivna instruktioner hur man ska hantera då en våldsam person till exempel. Men du som har till exempel hållit på med brasiliansk jiu-jitsu, kan man komplettera Rikspolisstyrelsens anvisningar på något sätt, tycker du, med det, dina erfarenheter?
Ja, men det tycker jag definitivt. Jag har alltid jobbat i yrken där jag är tvungen att ta i folk och faktiskt vara fysisk. Och de självskyddskoncepten tycker jag går jättebra ihop med brasiliansk jiu-jitsu. Jag kombinerar det och fristilsbrottning mycket med det vi lär oss härifrån, och jag tycker det funkar väldigt bra.
För mig som kanske inte är superinsatt i brasiliansk jiu-jitsu och kanske lyssnarna som inte heller är det, det är väl mycket greppteknik och man slingrar sig runt folk och så vidare.
Ja, men det är lite som att vika kläder med någon i dem. Det handlar om att jag vill ha kontroll på dig när du kanske inte vill alls det. Jag vill söka en kontroll på din kropp, dina armar och lägga ner på backen i slutändan och komma till någon typ av kontrollposition där jag är i ett säkert läge och vet vad du är på väg.
Så ni kör lite extra här under lunchen. Hur länge kommer ni köra?
Vi brukar köra en och en halv timme. Vissa dagar mer, vissa dagar mindre. Man kommer när man vill, man går när man vill. Men vi erbjuder lite teknik, lite sparring så man får upp pulsen lite.
Vad tror du, hur mycket våldsanvändning tror du kommer få möta när du kommer ut som färdig polis?
Men jag tror att det beror på, sådär vill jag säga. Men det varierar. Jag kommer jobba i city och jag vet att det kan bli stökigt under krogpassen. Jag vet att det finns folk som, ja, kanske inte är vid sina sinnesfulla bruk som utan att tänka efter brukar våld. Och jag känner mig väl förberedd inför det med tanke på min bakgrund.
Om du bara hade fått det som du hade fått från skolan här, då hade du varit nöjd då när du kom ut med din tidigare erfarenhet?
Jag tror jag framförallt hade sett på en väldigt falskt självförtroende. För jag tror att det är det man hamnar någonstans. Man bara erbjuds en modell mot folk som inte är motstånd. Det är först när du faktiskt försöker brottas med någon som inte vill det som jag tror faktiskt själv inser vart du är någonstans.
Ja, det är ett uppvaknande. Det var det i alla fall för mig. Förutom min brorsa då, fyra bröder, det är en sak. Men det är lite speciellt när folk inte vill göra som man säger och till och med kanske gå till motvärn. Men jag önskar att rycka till här under passet och kör hårt.
Ja, men tack så mycket. Få en bra.
Och en till blivande polis här som ska träna lite, kallar det självskydd?
Jiu-jitsu brukar vi säga, brasiliansk jiu-jitsu.
Okej. Det blir också lite extra för dig. Det här är inte lektionstid för dig.
Nej, precis. Det är extra träning.
Varför? Berätta. Varför går du ner extra här och bryter och blir bruten på?
Alltså, jag fick ju upp lite... Alltså, vi har ju tränat lite grepp och sånt. Och man märker att det här bygger ju... Att de grepp vi får lära oss bygger ju på det här. Men jag har annars ridit mycket och så. Och sen så gick hästen bort och fick jag lite kris vad jag ska göra för träning. Och då testade jag det här och så fastnade jag för det. Tyckte det var väldigt roligt.
Om man tar... Det är då innan du började jobba som polis, hur mycket har du liksom brottats eller brutit ner folk? Vad har du för erfarenhet liksom av våldsanvändning tidigare?
Alltså inte alls. Ingen erfarenhet alls.
Men hur ser du på det då att du kommer eventuellt med största sannolikhet någon gång i alla fall bli bemött med våld eller någon kanske till och med hoppa på dig? Hur pass väl förberedd är du mentalt på en sån grej?
Jag tycker det hjälper ju det här jättemycket. Speciellt vi är ganska många olika personer som kör olika kroppsstorlekar och så. Och många är ju starkare och större än vad jag är. Och det är ju så det ser ut i verkligheten. Så jag får ju verkligen lära mig vilka tekniker jag behöver använda mig av då. Mm. Eftersom jag är mindre och i underläge från början.
Kul! Stort tack för att jag fick ta några ord.
Ja, tack så mycket!
Välkommen till Snutsnack, Anders.
Ja, men tack.
Eller jag ska vi egentligen tacka. Jag sitter ju på ditt rum här på polisutbildningen Södertörn.
Ja, precis. Du får vara glad att det inte är några träningskläder på tork här.
Nej, det kommer vi fram till varför det skulle hänga träningskläder. Ja. För du jobbar som instruktör just när det kommer till självskydd som man på min tid. Jag vet inte vad ni kallar det nu.
Ja, nu kallas det för fysiska tekniker och metoder sedan ett tag tillbaka. Jag vet inte hur länge faktiskt, men det kanske beskriver lite bättre vad vi gör.
Ja, fysiska tekniker. Det kan innefatta mycket, låter det som.
Ja, men om man läser Polkom-materialet så sammanfattar de det där med att man ska minska våldsanvändningen,
ja,
i tanken.
Och det är en klok målbild.
Ja.
För det är väldigt, jag har mött väldigt få poliser som egentligen vill slåss.
Ja, många tycker det är spännande såklart när man hamnar i hetluften, men
ja.
Men det är ett skydd liksom för att minska skadorna och riskerna när man ingriper mot någon, för alla.
Ja. Nej, men verkligen. Och alla vi som har utbildat oss till polis en gång i tiden har ju gått någon form av då fysiska tekniker eller självskydd eller vad det kallas för.
Just det. Och kanske inte haft så mycket fortbildning sedan dess.
Nej. Ja, vi var ju nere i hallen här i fyshallen och fick ju en kort blick på. De rundade ju av precis där. Men det är ju väldigt fina lokaler här för att öva och sådär.
Ja, verkligen. Det är ju, ja, det är ju nybyggt, men det är ju nybyggt med parentesen att det ska gå att använda lokalerna till något annat efteråt. Så att man hade kanske kunnat få det lite bättre, men vi är jättenöjda.
Mm. Vi ska prata mer om de här fysiska teknikerna, men lite kort, hur kommer det sig att du började jobba som polis?
Försvarsmakten ville inte ha mig.
Det var så.
Ja, jag sökte till officer där efter värnplikten 2002-2003. Men just då så var det svårt att komma in.
Ja.
Så att då fick det bli B-planen. Och så satsade jag på det. Försökte jobba lite olika yrken med mycket människor. Skola, vård, väktare. Och sen sökte jag kanske fyra gånger.
Jaha, du kom in på fjärde?
Ja, på håret kan man säga. Jag hade inte kommit in idag. För att,
vem hade gjort det?
Jag fick ju antagningsbeskedet men missade att man var tvungen att bekräfta sin plats.
Aha.
Så jag ringde nog in dagen efter att det datumet hade gått ut och fick snacka med en kille som bara, ja... Ja, vi ska se här. Du, jag ringer upp dig. Så var det ju väldigt spänd väntan där. Han satt nog bara och trummade med fingrarna på skrivbordet tror jag. Och så ringde han upp och så sa han att jag fick plats. Och Det hade inte hänt idag. Idag är det ju mycket mer fyrkantigt.
Var gick du utbildningen någonstans?
Sörentorp, här i Stockholm.
Ja, precis. Mm.
Men jag är från Göteborg från början.
Ja, okej. Mm. Flyttat hit. Jag har träffat någon som bor i Stockholm.
Nej, hon följde med faktiskt. Så det är några år nu. Men man hinner ju stadga sig under den där 2 åren. Mm. Plus aspirant. Då, så.
Just det. Så du har gått den utbildningsvarianten kan man säga som studenterna går idag också?
Ja, vi tog ju mycket från Sörentorp när de startade upp här. Jag var ju inte med första halvåret, året där. Men det är ju mycket nytt också, framförallt kanske i mitt ämne.
Ja. Hur uppfattar du skolan då, de två?
Ja, att Sörentorp är fantastiskt på sommaren. Jag har ju mycket minnesbilder av studenter som ligger i alla terminer och pluggar på stora gräsmattan där.
Mm,
och det är ju, det finns ju en del allmänhet, men det är ju nästan bara polisstudenter.
Ja.
Så att de gjorde mycket bra och hade bra förutsättningar, så vi får försöka fylla skorna där. Och på vissa delar gör vi det lite bättre kanske, men på andra har vi mycket kvar också.
Mm. Och när du var färdig, var hamnade du då?
Då blev det Arlanda. Och det var också ett litet misstag kan man säga, för att vi blev ombedda att rangordna de Stockholms olika distrikt på den tiden. Men man skulle bara göra 4 tror jag. Men jag hade rangordnat alla. Och Arlanda var nummer 5 tror jag. Så att jag och en tjej till som hade gjort samma misstag, vi hamnade på Arlanda tillsammans med 2 som var helt inte ville vara där.
Ah, okay.
Men det visade sig vara, alltså det hände inte jättemycket där för en hungrig nyexad polis.
Nej, precis.
Men jag fick ju alla mina instruktörsutbildningar och så där.
Okej.
Så att på så sätt var det väldigt bra. Det
finns plus och minus med allt.
Mm.
Så är det.
Sen är det en väldigt liksom, internationell och trevlig arbetsplats. Så. Men kanske inte optimalt om man vill lära sig verktygslådan.
Men hur såg en dag ut där? Jag tänker, nu har jag ju sett, jag hade Alex med, en kille som är med den här gränsbevakarna. Det är hon, där ser man ju en tydlig, tullen förstår man, har en tydlig roll liksom.
Just det.
På Arlanda och man har olika regler för folk som reser inom EU och utanför EU och sådär. Mm. Men jag tänker, en polisiär arbetsdag på Arlanda, hur såg det ut för er?
Det är ju mycket samverkan med dels tull, men också med de skyddsvakter som finns där. Och sen arbetsleder ju poliserna då, alltså passkontrollanter och i säkerhetskontroller.
Mm.
Så att det är ju mycket att man går runt där. Eller man arbetsleder kanske inte på det sättet, men man är ju förman ifall det skulle hända någonting.
Mm, mm,
och man kallas dit för att göra avgöranden. Så det är mycket sånt.
Vad är det då, avgöranden?
Ja, det kan vara att någon har med sig en patron till exempel. Som säkerhetspersonal där har hittat dem, så får man åka dit och så får man göra ett avgörande om det ska om man ska skriva brott mot vapenlagen eller vad det nu ofta, så en enskild patron utgör ju inte ett brott så att ofta kan det vara någon jägare till exempel som har åkt på väg hem och så har de en patron i fel väska helt enkelt.
Ja, okej, jag fattar. Men du nämnde det att komma då som en ny utexaminerad, man är ju ganska het där, man är nybliven sheriff liksom. Ja. Och så, var det lite som att det blev en halvhalt där på något sätt eller?
Ja, men lite kanske. Men alltså man har ju alltid något att göra så, men det blev ju mycket fotpatrullering i hallarna.
Mm.
Och de som har jobbat där länge, de kände ju i princip alla i som jobbade där. Så att det var ju en speciell miljö på så sätt.
Mm.
Och otroligt komplext med olika, alltså att köra bil på airside eller alltså får jag parkera här bredvid det här flygplanet? Eller kan man skriva en trafikmålare på ett flygplan som har kört av banan? Funkar våran blankett för det? Ja. Var satt passagerarna? Ja, då får man ju göra en litet PM om bifoga något passagerarmanifest. Liksom.
Men någon som har kört fel eller kört av? Eller?
Ja, det var någon pilot som hade glidit av någon hal dag.
Ah, okay.
och touchat gruset liksom, så fick vi göra alkoholkontroll och ja.
Ja, lite speciellt. Ja. Men kände du liksom, ja men okej, men jag kommer nog kanske inte vara här till pension?
Ja, men samtidigt fick jag ett, vissa av lyssnarna kanske kommer ihåg, om de är polis i alla fall, det här TKH-projektet som gick 2015. Men det var i alla fall, vad ska man säga, föregångaren till Polcon kan man, det vi har idag, med lite mer integrerat och öva i.
Och det Polcon då, om du berättar för folk som inte förstår det uttrycket.
Man har ju försökt samla de här olika kunskapsområdena i ett gemensamt paraply. Förut har det varit lite mer tydliga stuprör, men man ville börja öva i scenarioform och instruktörerna behöver då kompetens i andra områden också. Mm. Så att nu gör man en ganska lång instruktörsutbildning och får då behörighet i flera spår. Okay. Men den stora utmaningen är, är man kompetent bara för att man är behörig? Och vem sköter liksom utvecklingsarbetet och så vidare? Och jag skulle säga, om man frågar min personliga åsikt, så har vi inte riktigt kommit i mål där än.
Ah, okay.
Trots att det här är, har så många år på nacken just nu. Då.
Ah, okay.
Det, utmaningarna måste ha varit mycket större än vad man kunde tänka sig från början.
Men du gick några så här instruktörsutbildningar då där redan på Arlanda. Var det något du kände att du fastnade för då?
Ja, redan då? Jag hade ju, blev jätteglad. Jag fick, skulle få gå en SIG 1, alltså att lära mig bli instruktör på tjänstevapnet för liksom användarna då. Genomföra kompetensprov och sådär. Och då trodde ju jag att man hade sett mig och vart jag ville i karriären, att jag ville utbilda. Men det, förklaringen var att jag var på rotation då, så man kunde ta mig utan att påverka grundbemanningen.
Aha, det var en strategisk drag alltså.
Det insåg jag lite senare.
Okej, okej.
Men ja, jag fastnade, absolut.
Ja. Men vad blev nästa steg då från Arlanda?
Det blev Bromma. Det fanns ett litet näpo där en gång. Mysig station. Och fantastisk personal som kunde hela området. Och vi hade ju ett näpo ute på Ekerö också. Och sen ett i Vällingby. Nu finns det ju bara en station i hela det området.
Ta bort alla de här, jag tycker synd.
Ja, men just att... Det är klart, vi hade inte egen skjutbana eller grepphall, eller liksom, men vi hade bastu och omklädningsrum och garage och avrapprum och fikarum och liksom allt.
Var det Bromma låg i den stationen?
Det låg precis ovanför, ja men i den byggnaden där Systembolaget och Coop ligger.
Okej, då vet jag ungefär.
Ja, mitt emot McDonalds.
Men det blev i alla fall en helt annan grej än att vara på Arlanda då?
Ja, då hamnade jag i en insats på en gatulangningsgrupp. Så då helt plötsligt måste man börja bygga upp misstankar och genomföra kroppsvisitationer och såna här saker.
Just det.
Och en väldigt drivna kollegor, alla ville jobba kvällspass och... ena dagen kunde man sitta i ett ålderdomshem och spana mot någon adress. Nästa dag så kunde man gå ut och profilera på ett torg. Och jag hade ju mycket att hämta igen där jämfört med mina yngre kollegor. Men utmanande och kul, och till slut blev man ju duktig på det också. Mm.
Tänk att man blir bättre när man tränar.
Ja. Nej, men man märker, alltså man tänker tillbaka på sina första taffliga snack med ungdomar och man tycker att det var jättesvårt. Till sen är det bara ett vatten. Och, ja, mitt första egna ingripande mot en säljare blev någon form av vändpunkt. Och sen mot slutet av den där insatsen så kunde man bara titta på klockan. Vi har 20 minuter kvar. Vi går ut och kollar om det är något på torget. Och sen efter bara 10 minuter så kommer vi in med varsin, totalt olika människor, men alla har narkotika på sig. En ungdom, en fotbollssupporter och en hårdrockare liksom. Alltså det är väl riktigt roligt.
Det var ju lite mitt i det jag gjort mest egentligen, med gatulagning och sådär. Jag tyckte att det var fantastiskt roligt. Just att det är oerhört fritt och du skapar ju liksom din misstanke själv. Du hittar ju liksom brottsligheten själv. Det är inte att folk ringer in och bara, de tror de säljer knark.
Ja, men min kollega hade en sån fantastiskt en observation han gjorde på fritiden med någon av våra killar liksom i orten tillsammans med någon som såg ut som en anabola skinhead. Väldigt konstig konstellation. Liksom. Mm. Men han la den där på minnet och sen såg han den där killen någon vecka senare, den här rakade killen. Och vi liksom gick på och klippte på honom och liksom byggde upp en misstanke och sen slutade med husrannsakan hemma hos honom då och hittade ett ganska stort parti då. Så att sådana här små detaljer liksom som bryter från normalbilden, att när man börjar uppsnappa dem, det, då blir det riktigt skoj.
Ja, det är rätt, det är jättehäftigt också hur duktiga en del kollegor är på att se de här små detaljerna som verkligen kan bygga upp någonting. Och man sen, det är nästan svårt att dra vissa grejer för så här ordningskollegor sen som man säger, men hur kunde det kan väl inte innebära? Jo, men så får man redogöra för varför och så vidare och så vidare. Ja. Okej, så var det där en tid också.
Ja, och just narkotikalagstiftningen och det var väldigt, alltså, ja, men det var lärorikt på att man lärde sig liksom om misstankar om lagstiftningen och det är ju samma i andra sammanhang också.
Precis, ja.
Så att det var väldigt lärorikt.
Just det, man kan bygga upp det på samma sätt liksom. Det är ju väldigt roligt tycker jag, och sen har folk såklart ibland lite olika åsikter om lagstiftning och sådär, det kan man ju alltid ha, men som polis är det ju ganska enkelt att vi kör in den vi har.
Ja.
Och det är ju ganska många just de man möter i de sammanhangen som ibland är väldigt kunniga och sådär kring legalisering och allt vad det heter.
Ja, det snacket har man ju hört några gånger.
Ja, det blir ju det. Men man blir ju ganska ointresserad av att ta det, för att det har man ju inte med att göra. Man är ju så långt ifrån den att stifta typ en ny lag.
Ja, visst.
Så att den är ju lite borta.
Mm.
Snabba puckar oftast också.
Ja, verkligen. Det var ju ganska ofta som man stod med några ungdomar och sen helt plötsligt så ser man någonting på marken någon meter bort som inte låg där förut, och jag visste att de lyckats droppa knarket. Liksom. Men,
alltså, det var så fort, det var så himla fort. Måste ha händerna, händerna liksom. Ja,
det ser ut som att du saknade lite.
Få så här lite flashbacks och alla gånger man har sett och, eller missat när man har droppat också. Ja. Frustrerande, eller någon gång någon har bara sopat ut 5 gram på en sån ryamatta. Mm. Vill man inte vara med om en gång till.
Nej.
Det är sånt. Ja, nej, men kul. Jag förstår att det var kul. Men var jobbade du när de la ner den då? Eller?
Precis innan den insatsen avslutades så sökte jag hit till grundutbildningen.
Ah, okay. Mm.
Och fick plats då. Och då var det mycket närmare hem. Så jag kunde pendla kortare. Så det passade ganska bra.
Men du nämnde innan här att du har varit intresserad av att vilja liksom lära ut och jobba som instruktör och sådär. Känner du att du har liksom kommit hem lite när du...
Ja, men min C-plan var ju lärare då.
Så du hade en C också. Så
ja, så att nu får jag kombinera 2 väldigt roliga saker.
Ja.
Och trivs jättebra. Det här är mitt längsta engagemang inom polisen nu då.
Mm. Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin. Hej, ett litet avbrott, och nu, man kan säga, del 2 av juridik med MV. Välkommen tillbaka, Marie Wallin.
Tack.
Från rättnu.se. Så kul, vi har fått positiv respons från förra gången.
Det är så? Ja. Vad roligt.
Så jag tror vi fortsätter ett tag till.
Ja, men då gör vi det. Ja, men jag är på.
jag fick en fråga på Instagram av Stefan. Jag ska inte avslöja något efternamn här, men det är faktiskt så enkelt att jag kan svara på det.
Ja, men... gud vad bra. Då blir det juridik med HB.
Men om det blir juridik.
Ja.
Men det är enkel fråga. Hej Hasse, måste poliserna ha med sig en husrannsakans order när man gör husrannsakan i Sverige? Och det kan jag säga, nej, det behövs inte.
Nej.
Har jag rätt?
Ja.
Nej, det var ingen svår fråga.
Och nu ska jag inte heller raljera mot den här frågeställen, för jag skrattade lite. För det är ju där som man ser i väldigt många filmer.
Exakt.
Och så pratas det om det även i svenska filmer och andra filmer. Att man ska ha med sig något papper från åklagaren.
Ja. Och hur går det till då?
Nej, men ibland är det ju, alltså, det behöver ju inte ens vara en åklagare inblandad, utan det kan ju vara i förundersökningar som är i polismyndighetens, alltså, men det är ju mer att det måste ju finnas ett beslut att du ska gå in i någons hem eller förråd, och det är ju väldigt formellt och tråkigt i att man dokumenterar det beslutet elektroniskt om tvångsmedel.
Mm.
Och då fattar man ju beslut om att det ska vara husrannsakan med anledning av det här brottet för att eftersöka vad det nu må vara, och den får ske i bostaden eller i utrymmen som hör till bostaden, men bara mellan vissa tider.
Mm, just det.
Ja, och så är det väl lite det. Och så om du någon gång ska gå utanför de där tiderna, om det är viktigt utifrån ett liksom överraskningsmoment, mm, då är det ju viktigt att man verkligen dokumenterar och har, så att om man ska göra det på natten eller så.
Just det.
Så är det, men det viktiga är ju att det är inget papper du har med dig, men det är ju med att det måste vara dokumenterat väldigt tydligt varför du gör det.
Mm.
Och det ska ju finnas i en dator helt enkelt.
Och något som är ganska unikt också, tror jag, det är ju faktiskt att enskild polisman kan ju i vissa fall också besluta om en husansakan om det föreligger för det som man då i juridiska termer kallar för en fara i dröjsmål.
Ja, precis.
Att man helt enkelt inte hinner ringa åklagaren. För man ser att det ligger en stor hög med vitt pulver.
Mm, som vi måste agera på nu.
Ja, annars kommer de blåsa ut det på...
Och det kan vara ett eget avsnitt om. Vad är fara i dröjsmål? För det är ju väldigt brett i hur man tolkar det.
Ja, det har jag gärna, för det har jag jobbat.
Och det har du
jobbat väldigt mycket med i den så kallade gråzonen.
Ja.
Men jag vet att... Nu är det någon som borrar här, men vi hoppas att det inte låter allt för mycket. Jo, du har med ett ganska färskt får vi säga i alla fall. Mm. Det är ju från februari 2023.
Ja.
Så är det också en HD-dom, va?
Ja, och vad kallar vi dem för?
Prejudikat. Det lärde oss förra.
Vi har läxförhör också. Nej, men just att man pratar om en högsta domstol, en dom helt enkelt. Prejudikat, och då handlar ju det var ju som sagt, som du sa, 14 februari, att det var ganska mycket i media då om det den handlar om, så här indiciebevisning. Mm. Indicier.
Vad är indicier då?
Ja, och det är ju också att man behöver liksom sortera lite begrepp innan man börjar prata om, för det är egentligen så här, vad är bevisning i sig och vad är liksom beviskrav och sånt. Mm. Så att det är ju lite så här, man börjar tänka vi har ju en rättsordning, det här med att det inte bara att man påstår någonting, utan det måste ju verkligen vara åklagaren som bevisar till domstolen som känner sig trygg, och då är det här att det får ju vara, ja, det måste vara ställt utan rimligt tvivel. Och med det menar man egentligen på svenska att det får inte finnas någon annan förklaring, en så här alternativ hypotes, utan det ska man ju också utrett som åklagare och polis. Att okej, vänta, vi har ju den här gärningspersonen här. Mm. Mycket pekar på att det är den. Men skulle det kunna finnas några alternativa hypoteser?
Mm.
Och det är ju liksom ett annat mål som kallas för balkongmålet, som man drog upp det här för den intresserade som man kan titta på.
Balkongmålet? Mm. Aha.
Och då pratar man precis om just det här med att kan vi utesluta alternativa hypoteser? Så det är egentligen det som blir kärnan här, att indiciebevisning, vad är det? Kan vi komma med bara indiciebevisning och ändå landa i att det är ställt utan rimligt tvivel, det vill säga att vi kan utesluta någon annan gärningsperson? Så det är egentligen det som är kärnfrågan här i den här domen som kom då. Där personen som var uppe för bedömning, om man säger så, blev friad i hovrätten.
För vad pratar vi om för brott?
Och då pratar vi om mord. Och det här var ganska uppmärksammat, att det var på dagen vid en busshållplats.
Oj.
Eller det som man mycket pratar om, alla skjutningar. Men för mig är det så här, det är ofta mord eller mordförsök vi pratar om. Men alltså med skjutningar i gängmiljö, det är väl det vi kan ha paraplynamnet på den här incidenten. Och då är det ofta som det är i de fallen, att det sker då en skjutning, det vill säga mord eller mordförsök, och sen är det inga vittnen.
Nej.
Eller om det är vittnen så är det ingen som pratar.
Mm.
Så också i det här fallet, inga vittnen, det vill säga ingen direkt bevisning. Och då satt hovrätten och bedömde och tyckte nej, det går inte att ha den här ställt utan rimligt tvivel, vi friar. Så kommer upp till högsta domstolen, och riksåklagaren har sin argumentation kring att jo, det är såklart svårare, för vi har ingen direkt bevisning, det vill säga vi har ingen övervakningsfilm, ingen övervakningsfilm där vi kan identifiera gärningspersonen, utan det är en maskerad person och vi har inga vittnen. Men vi har indicier, på att det är...
Och alltså de, saker som pekar mot på, samma person.
Exakt. Och hur ska man då titta på dem? Ska man titta på dem en och en och en och en? Eller ska vi göra dem i en sammanvägd bedömning?
Mm, det är ju intressant.
Och det är just det som blir i det här fallet då för den här personen till den personen som man säger nackdel. För här blir det livstid.
Så han går från en friande dom i hovrätten, ja, där man tycker att de här indicierna som föreligger, de håller inte för en fällande dom. Mm. Högsta domstolen kollar på samma bevisning.
Ja.
Och ger personen livstidsfängelse.
Ja, och det som också är lite intressant här i den här domen, den blir ju som man säger, det är högsta domstolen, det är den högsta instansen vi har i Sverige. Mm. Så det de säger blir ju någonstans det vi har att förhålla oss till nu från den 14 februari. Men det är att den här personen var inte på plats i den här förhandlingen. Han hade såklart sin försvarare där.
Mm.
För han blev ju friad i hovrätten och då försvann han ganska snabbt ut ur landet.
Okay. Mm.
Och är nu i ett land där vi inte har någon sån här utlämningsavtal.
Ah.
Så att i det kan man ju se konsekvenser av den här domen kan vi inte riktigt se än. För att personen som då har fått livstidsfängelse är på en plats i ett land där vi inte kan på det sättet som det har varit att vi har sån här avtal. Få hem honom eller hit honom.
Men är det inte ändå, tänker jag, en win-win? För han lär inte komma tillbaks och vi behöver inte bekosta någon säng och mat i fängelse.
Jag säger inte att jag håller med där. Nej, men jag tänker bara utifrån helheten med att han är liksom nu juridiskt dömd för mord.
Mm.
Någonstans i det här, det ska ju bli det här livstidsstraffet. Mm. Sen vad man ser praktiska saker i det hela, men det är ju ändå konsekvensen i att han blev dömd fast han inte var på plats. Hans försvarare var där och man tycker ändå att hans rättigheter har tillvaratagit, så det är ju en annan aspekt också att man dömer någon liksom på handlingarna till livstidsfängelse, men gör en bedömning som du säger på samma material. Men det är också väldigt viktigt att en domare, de heter ju justitieråd i hovrätt eller i högsta domstolen är skiljaktig.
Okay.
Så det är som man säger, det är inte en helhetsdom utan det är ju majoriteten mot en person som är väldigt väldigt duktig såklart, för det är ju alla domare där och har en argumentationslinje att menar att de här bevisningen eller den här indiciebevisningen håller inte. Så det är ju liksom, och det är därför jag menar, som jag också var inne på förra gången vi pratat, de här domarna, man får ju också se dem lite för vad de är.
Mm.
Att i den här situationen med de här ingredienserna, då tyckte inte hovrätten att det höll, men en oenig högsta domstol.
Men då gäller ju det ändå. Då
absolut. Är, ja, men det är det man måste, om man tänker så här, vad som är svagt och starkt. Mm. Alltså det är också lite juristnördigt där man tittar, vad hade den skiljaktiga ledamoten för argumentationslinje?
Just
det. Och i och med att alla de här domarna är ju väldigt duktiga, så är det klart att det är relevant att läsa vad skrev han och vad tyckte han.
Men har du... Du har ju kollat den här domen. Vad är det för typ av indicier? Du berättar då, det är en skjutning, det är på dagen, det är en maskerad gärningsman. Och vad finns det då för indicier som hovrätten sa, där håller det inte, men som HD säger det håller? Vad är det för typ av indicier som...
Ja, om man säger, det som man verkligen belyser som de viktigaste, det är ju två stycken. Och det är att en jacka som man då... menar att den här gärningspersonen då på platsen har använt. Den gör man liksom, man gör en husrannsakan hos den här personen som döms och hittar den jackan. Och då är det DNA som då hör till han som är dömd på den här jackan. Och då menar man att
han som är dömd eller dödad?
Dömd.
Ja, men det är väl inte så konstigt att man har sin egen DNA på sin egen jacka? Eller är det jag som missförstår?
Nej, men man säger liksom att den jackan som gärningsmännen hade använt, för att man visuellt kan se, den hittar man hemma hos, alltså när man gör en hus, ja, den misstänkte.
Aha.
Och då kan man liksom säga att den jackan, för man har ju liksom visuellt en övervakningsfilm.
Den används av honom.
Man säger liksom den som skjuter, den som mördar har en sån jacka.
Ja.
Ja, och då hittar man den hemma hos honom och så har han DNA på den.
Mm.
Så det är liksom också, annars skulle...
Han kan inte säga att jag aldrig använt den.
Nej, och det är det jag menar, okay, för annars hade ju jackan kunnat vara planterad där.
Ja.
Och då kan man ju ha saker... Men det är också det här med kontaminering. DNA flyttas ju, det är ju flyttbart. Mm. Så det är därför man... Det är det hovrätten är inne på. Det här är lite, ja absolut, DNA... Som du är inne på, jackan hos honom så. Men så kan man också se att det är den som gärningspersonen har använt.
Mm, okay.
Så man ändå diskuterar det kring det. Och sen att man också ser att det finns DNA på 3 av de här patronhylsorna som finns på brottsplatsen.
Gärningsman, eller den misstänktes DNA?
Ja, alltså han som döms.
Mm, jag får det. Mm.
Och då kan man ju se att det fanns fler patronhylsor på platsen där hans DNA inte fanns. Så att det är ju klart att den här domen har olika ingredienser i hur man har värderat då att 3 av patronhylsorna har hans DNA. Jackan som man ser att gärningspersonen har påträffats hemma hos honom och med hans DNA.
Mm.
Okej, vad har vi i den här? Så att man säger ändå att man tycker att den här... Påträffandet av de här sakerna, är det bara omständigheter eller är det någonting som verkligen styrker att? Och därför så menar ju högsta domstolen att man gör en sammanvägning och då menar man att det finns inga möjliga alternativa gärningspersoner och därför så...
Så döms de?
Ja. Och då tycker en av ledamöterna som sagt att det här inte håller i högsta domstolen och vill fria.
Mm.
Så att, men det är just det där man menar då... Som man bör rent hur krasst de skriver att det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Alltså liksom det framstår som mycket osannolikt att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga även om gärningsmannen var någon annan. Vid en sammanvägd bedömning ger därför den av åklagaren åberopade bevisningen ett mycket starkt stöd för åtalet.
Mm.
Så de skriver ju liksom också runt. Så den här domen kan man ju hitta och läsa för att få ännu mer...
Kött på benen.
Och sen så att man ändå utifrån riksåklagaren då, som ju någonstans, ja, man ska inte hålla på och prata om att man vinner och förlorar, för det är ju liksom, det är ingen vinst i sig att någon mördas och blir dömd eller så.
Nej.
Men det är ändå åklagaren som vinner det här målet och hon, riksåklagaren, uttalar sig också och säger att men det här är en principiellt viktig dom, att vi får en fällande dom trots att det inte finns någon direkt bevisning utan indirekt bevisning, men det är många omständigheter som tillsammans gör den här bedömningen.
Påverkar det någonting att han inte infann sig?
Det är oklart och det ska ju inte ha, alltså någonstans om de i högsta domstolen ansåg att han inte kunde tillvarata sina rättigheter så ska de inte hålla förhandlingen rent liksom hur vårt rättssystem är. Så det går ju inte att säga vad han skulle ha kunnat sagt eller inte sagt.
Nej.
Men det ska ju inte ha gjort det och därför har de ju liksom kunnat döma av det här.
Mm. Men intressant. Ännu en HD-dom som vi hade även för. Kanske blir det en nästa vecka också.
Man vet inte.
Stort tack. MV som vi säger. Maria Wallin från rättnu.se. Vi hörs i nästa gång.
Ja, tack för idag.
Tack. När vi kommer till det här, vi pratade ju lite kort med någon student nere i hallen där och att det är ju mer eller mindre osannolikt att man inte kommer få använda våld som polis. En del gör det lite mer, en del gör det lite mindre av olika anledningar. Men hur är det att lära ut det här då till människor som, tjejen vi pratar med har ju till exempel aldrig varit i slagsmål.
Nej, men hon är ju otroligt duktig. Liksom, och hon tränar ju extra och då blir utvecklingskurvan fantastiskt bra.
Just det.
Och det tjänar ju alla på sen i hela klassen att hon sprider det liksom. Och det gör ju att jag som instruktör kan sätta henne med någon som behöver lite extra stöd eller som inte förstår just den grejen och så lyfter man snittet lite grann.
Aha,
så att jag ser ju lite de duktiga studenterna, och det behöver inte vara de som har sysslat med kampsport utan de kan ha sysslat Men, ja, men dansare till exempel är fantastiskt lätta att lära saker.
Det blir lite som koreografi.
Ja. Sen måste ju det mentala landa också såklart, men oftast går det galant.
Har du någon egen erfarenhet av till exempel kampsport sen innan?
Mm. Jag har tränat sen gymnasiet kanske, av och till. Lite avbrott här nu när jag flyttat till Stockholm då för studier och lite sådär. Men när jag landade i villalivet och allt var på plats, då började jag träna igen. Men jag har väl hållit på av och till sen.
Vad är det du har gjort då på fritiden så
att säga? När jag var ung, då var det mycket MMA, men sen några år tillbaka så är det ju jiu-jitsu. Det passar lite bättre för någon som måste till jobbet dagen efter och inte vara helt söndriven i ansiktet och sådär. Så att det passar mig rätt bra.
Om vi förklarar MMA då, för lyssnare som inte känner till kampsport, så är det här mixed martial arts. Där mixar man olika former av
precis,
kampsport.
Precis, och det blir lika mycket stående med slag och sparkar och knän som det blir på marken då.
Just det.
Eller nedtagningar och markarbetet. Och de här, ja, kommer det in någon ung, hungrig, liksom vältränad individ som slår stenhårt. Man orkar inte med de där smällarna mot huvudet flera gånger i veckan. Så att då är ju jutsen bättre. Mm. En sån person som kommer in på BJJ kan man kontrollera på ett annat sätt.
Liksom. Och BJJ?
Ja.
Vad är det då?
Ja, det är brasiliansk jutsen.
Ah, okay.
Ja. Och sen tycker jag att det har varit en stor fördel också att träna med en sån här traditionell kampsportsdräkt som polis. Alltså att det är ju en sån här grej som vi lätt missar, klädgrepp. Alltså hur,
ja, just det.
Som kan användas både till vår fördel, men gärningspersonen kan också använda det till vår nackdel.
Okej, så att man inte bara tränar mot någon eller med någon som har liksom en t-shirt och kortbrallor. Mm. För så ser det inte ut när vi kommer ut.
Nej, precis. Nej. Så att dra tag i en jacka eller att kontrollera en arm genom att hålla i kläderna är ju bättre. Så att...
Men jag tittar tillbaka då, när jag började skolan 88. Jag gjorde ju militärtjänstgöring som alla gjorde på den tiden också. Då var jag militärpolis och då gjorde vi också, hade vi självskydd och sånt där, vilket jag alltid tyckte var sjukt tråkigt. Men man gillar olika. Men jag måste säga att det var ungefär samma. Det var väldigt basic. Det var så här nedledning framåt, nedledning bakåt, något transportgrepp, och sen hade vi pratade lite om den här vad sa vi, svanen, vad heter den?
Mm, ja, eller gåshalsen.
Ja,
det är gåshalsen, lite olika namn.
Ja, just det. Men när jag kom ut så insåg jag ganska tidigt att jag hade inte tillräckligt med kunskap.
Mm.
Jag blev ju flyttad på, då ska man veta, jag är i och för sig 1,87 och idag väger jag väl därefter, men när jag kom ut som ung, då vägde jag 68 kilo.
Mm.
Så jag blev flyttad på av en herre en gång. Mm. Han lyfte undan mig.
Oj, ja.
Och då, i och för sig så kanske det inte hade med greppen att göra, men jag insåg att jag inte kommer kunna göra någonting mot honom överhuvudtaget. Nej. Uppe på Malmskärsgatan. Mm. Flytta på det parvel och så bara lyft.
Oj, ja.
Sån stor, han har burit många rullar med, du vet, betong i sina dagar. Så att, och sen har jag varit i mycket så här konstiga, för det du nämner nu, när man till exempel hamnar på marken i någon form av så här vanligt rallar, det blir som någon form av rallar, det har jag aldrig lyckats liksom haft några trick att komma ur.
Nej.
Är det mer sånt idag?
Hos oss är det i alla fall.
Ja, det är det. Ja.
Ja. Sen måste vi förhålla oss till liksom de nationella metoderna. Och,
jag förstår det.
Och också, alltså, hur såg utbildningen ut för 10 år sedan? Kan de här två kollegorna jobba tillsammans?
Ja, just det, jag fattar.
Så att vi väljer våra, eller utformar vårt system för att till exempel man inte ska behöva synkronisera någonting, alltså att 1, 2, 3, nu lägger vi bakåt.
Ja, just det, det körde vi.
Ja, utan, eller nu, eller ska vi vika honom framåt? Ja, det gör vi, 1, 2, 3, alltså ingenting sånt, inte några krav på samträning, så att vi tränar studenterna att leda ingripandet egentligen, alltså om du känner att någonting behöver göras så gör det, och sen så skriker du åt kollegan vad den ska göra, till exempel ta benen eller ta huvudet eller vad det nu kan vara.
Just det. Mm. Okej, mycket mer på egentligen individnivå liksom, och lite initiativ.
Ja, så att vi utformar liksom kommunikationen på det sättet och väljer tekniker som inte behöver vara samtränade på samma sätt.
För vad är det man, vad är det liksom, har ni någon statistik på det? Vad är det man behöver mest när man kommer ut? Är det transportgrepp eller är det liksom...
Ja, då kommer vi in på nästa, så här, om man är systemskapare, då följer vi modellen liksom, vad är farligt och vad är troligt? Vi vet ju att alla kommer behöva ta ledgrepp, men är det farligt i den situationen? Det kan bli, så att det hamnar kanske på en sån...
Och när du säger ledgrepp, är det när man böjer en led då? Eller?
Nej, mer att man eskorterar någon från...
Ja, ett sånt ledgrepp, förlåt. Ja,
man leder gärningspersonen till bilen till exempel. Alla kommer göra det. Tillräckligt många kommer hamna i en situation att gärningsmannen till exempel ser polisbilen och vill slita sig loss därifrån, vill inte sitta in i bilen. Mm. Att vi måste träna på det. Men ett överraskande... När man sitter och åker bilen, ett överraskande eldöverfall med automatvapen, det är jättefarligt. Men ska vi träna på det? Nej, förmodligen inte. Och sen finns det ju andra aspekten då. Det är ju saker som händer varje dag men som inte är farliga. Som vi inte behöver träna på heller, för det kommer de lära sig i alla fall.
Vad kan det vara?
Och nu hittar jag inget bra exempel, men
gå bredvid någon till bilen.
Ja.
Ibland behöver man inte leda folk. Ja, man uppfattar någon som väldigt medgörlig, så att säga.
Sen kan man ju ha haft fel i sin... Det var inte så länge sedan två kollegor blev överfallna bak i bilen där av en person de hade uppfattat som helt lugn i... Var det Ljusdal, va?
Okej.
Men när vi väljer tekniker så tittar vi på en sån axel. Liksom. Ja, men det är både farligt och troligt, och då ska vi absolut träna på det. Men det är en glidande skala. Mm. Liksom.
Vi hade väl någon övning också. Dels hade man skulle ju försöka få in folk i bilen som inte ville gå in i bilen.
Mm.
Det var lite krångligt. Sen hade man den här gummikniven också, kommer jag ihåg. Det var en sån blå gummikniv när folk kommer mot en typ med kniv och sådana saker.
Ja, men det är väl en sån grej som också då är jättefarlig. Om man tänker en kniv på väldigt kort håll där gärningsmannen faktiskt försöker sticka en, typ som Ted på in i Stockholm här nu. Han blir stucken i nacken där.
Mm.
Ska vi träna på det? Det är ju frågan.
Mm.
Är det tillräckligt vanligt? Ja, vi har valt att träna på det.
Ja.
Men hur mycket ska man träna på det? Ja.
Nej, det är ju ett väldigt ovanligt scenario såklart.
Mm.
Jag kommer ihåg, vi fick göra något så här, man skulle stöta bort armen liksom.
Ja.
Det känns ju redan dåligt så här. Mm. Det var svårt att tajma med någon med en gummikniv liksom. Ja.
Men ja, det är kul att du visar det, för att du, så ofta som instruktör fastnar med vilken teknik ska vi välja.
Aha.
Min teknik är bäst, eller nej, men jag tycker så här. Men egentligen borde man börja med problemet. Vad är problemet? Det vanligaste problemet är ju att någon har en kniv ute på långt avstånd och har inte riktigt bestämt sig för vad de vill.
Ja, just det.
Det är nog det vanligaste. Men det här korta avståndet med massa upprepade snabba hugg, det är väldigt ovanligt.
Oh.
Sen förekommer det, men om man inte dessutom inte har någon fortbildning på det, eller man får en fortbildning där man har valt andra tekniker, vad är det värt?
Vi hade ju en kille nu nere i fyshallen som jag uppfattar också väldigt duktig på brasiliansk jiu-jitsu och som leder lite de här extra klasserna. Hur är det när det kommer in någon som är oerhört begåvad och vältränad, just till exempel på det här som ni instruktörer är duktiga på, men han kanske skulle brotta ner i det här?
Absolut, det gör han varje gång jag går ner.
Är det så?
Och då väger jag 110 och han väger väl runt 70 kanske. Då.
Är det sant? Är det så?
Ja. Alltså han vinner kanske 7 av 10.
Ja, det är så.
Ja.
Fast han är då i vikt, så går en helt annan viktklass.
Ja. Så att han är ju min instruktör på de passen. Och jag har lärt mig jättemycket, inte bara av honom utan andra studenter också.
Ja, det är så.
Ja, och även alltså, som går att använda rent polisiärt, att ja, men shit, hon gjorde så. Ja, men det kan man ju göra.
Ja. Men vad är det han gör då för oss som är lite så okunniga inom kampsport som gör att han kan vinna mot en som är 40 kilo tyngre och också vältränad? Ja, alltså det är inte det är 40 kilo mycket muskler. Vad är det som händer då?
Alltså alla attribut räknas ju in då. Men det han kompenserar, det är ju han har tränat mer. Han har lagt ner mer tid och han har bättre teknik än vad jag har. Och sen använder han, vet han ju hur han ska använda benen som är ju om han använder sina ben mot mina armar, då är ju han alltid starkare till exempel.
Just det. Ja, benen har jag aldrig använt, kan jag säga.
Nej, det har varit en stor brist för mig också. Men sista tiden så har jag insett att det går att brottas med benen också, lika mycket som med armarna.
Det som jag, om man tittar på den våldsanvändningen som jag har haft och där man verkligen har legat, där jag har legat risigt till, det har ju varit när jag har varit liksom one on one.
Just det.
Och där har det varit riktigt nära för mig någon gång när jag, om jag inte hade fått hjälp sen, jag hade nog inte klarat av den här personen i det ärendet som jag tänker på nu i min lägenhet.
Ja, det var inte samma som flyttade på dig då.
Nej, det här är en annan. Det är många som har flyttat på mig. Men det här var en annan person som var starkare än jag var då. Men det var väl liksom en even fight, fast jag kände att det här kom jag och han är starkare liksom. Men vi åkte runt i den där lägenheten och saker och ting flög och sådär. Men hade inte jag fått hjälp av en kollega då sen som hade fullt upp först med en annan person, så hade det varit big trouble. Och det är ju jättesvårt alltså. När man är en mot en.
Ja. Ja, det är kanske det svåraste man kan göra. Och man har kanske inte på det avståndet, om man är överraskad, möjlighet att använda sina verktyg och så vidare.
Exakt.
Så att det vi gör, det är det som hände för dig där, att vi lär dem hur de ska kontrollera en person tills dess att kollegan kan ansluta.
Just det.
Och sen halkar de tillbaka till det de redan har lärt sig.
Just det.
Men det sätter också fingret på en intressant diskussion liksom, som vi har haft. Vilken ände ska vi börja i? Ska vi bygga upp dem som individer först och sen sätta samman dem i patrull? Eller ska man börja med patrull? Och det beror ju på hur mycket tid man har. För patrull är ju grunden egentligen. Och jag har landat i alla fall att vi börjar i patrull. Och det gör att oavsett dina förkunskaper eller förutsättningar så kan du lyckas mot en större, starkare person. Du lär dig jobba dig tillsammans med en kollega. Och jag tror att de studenterna tycker det är roligare istället för att de får stryk i en termin eller två.
Ja, precis. Nej, men det gjorde lite ont och en del var ju väldigt glada på att öva på en när man skulle göra vissa grepp.
Och det ska ju inte göra ont. Det ska ju vara roligt.
Ja.
Så att vi försöker hålla ner alla skador så mycket. Och du hörde ju kollegorna där uppmuntra studenterna att fylla i den här skadeblanketten. Det är jätteviktigt. Och det var ju i Borås här för ett tag sedan som en instruktör fick sluta på väldigt kort varsel. Och nu känner inte jag till detaljerna, men det lät som att de hade en kultur av att de plågade studenterna lite under förevisning. I alla fall den här medarbetaren. Och det skapar ingen bra inlärningsklimat, tror jag. Så att försöka jobba bort sådana grejer. Sen har jag också råkat skada studenter, tyvärr. Men jag ber om ursäkt för det varje gång jag ser dem.
Ja, och det har ju hänt också att man har gjort en nedlärning enligt sig själv, enligt RPS-föreskriften, men så uppstår en skada på det man gör. Därför det är ju inte... Ibland så kastar sig folk både med huvuden hit och dit och sådär.
Och det polisiära konceptet är ju ganska trögrott. Medans det verkar ha varit väldigt lätt att föra in ganska farliga tekniker förr. Ja, men hur många handledare har gått på den här gåshalsen till exempel?
Just det.
Och har det ens varit proportionerligt i alla de situationer?
Alltså, så här,
tveksamt. Men det går att föra in nya tekniker.
Ja, men det är ju kul också att höra det här att det kommer in kunskap från sidan som man kan använda sig av.
Ja, men jag tror det är på gång någonting nu i Polis Sverige att Det finns Facebookgrupper för BI-intresserade poliser. Det finns nu nästa vecka på lördag så går polis-SM i BI. En eldsjäl på västkusten som drar i det. Så vi är rätt många härifrån som kommer åka dit och försöka ta några medaljer.
Ja, spännande. Får du hålla utkik.
Ja, så åt studenterna, alltså, det är klart de blir bättre av att gå utbildningen, men många av dem var ju väldigt duktiga när de kom hit, så att jag ska inte säga att det är Södertörns förtjänst på något sätt, men det finns ju också som du träffade där nere, sådana som inte har några som helst förkunskaper, som börjar träna extra och har en jättefin utvecklingskurva och nu åker på SM, så att det är ju kanon.
Kul. Spännande. Ja, intressant att höra lite om den här utbildningen som är ju väldigt speciell liksom, just att man bryter ner varandra och så håller på att och agera figuranter och sån grejer.
Ja.
Jag brukar alltid fråga om ett minne kring, alltså ett polisiärt minne.
Måste det vara kopplat till det vi har pratat om?
Nej, det behöver absolut inte vara under jobbet som
men
polis.
Men då tar jag har ett jävligt dåligt ingripande på fritiden som jag hade kunnat berätta om, men jag tror jag sparar det till en annan gång och så tar jag ett Arlanda-minne istället.
Ja,
och det här är alltså när jag är ganska ny polis, jag sitter och avrapporterar och lite i förbifarten så kommer stationsbefälet ut och så säger han så här: du Anders, har du lust att gå ut och ta en anmälning i receptionen? Och jag bara absolut. Så här, du förresten, vad rör det sig om? Ja, det var våldtäkt, tror du. Och jag började kallsvettas direkt och tänka tillbaka, vad var det nu man fick lära sig om våldtäkt och hur ska man göra och spårsäkring, måste finnas någon lathund någonstans, och till slut bara nej, det är kört, jag får bara gå ut och köra. Så jag går ut till sektionen och så ser jag ingen liksom klockrent, det ideala brottsoffret finns inte.
Ah, liksom. Okay.
Så jag bara, det var någon som ville göra en anmälan. Så då är det en man som ställer sig upp. Liksom, absolut. Ja, kom med här. Vill du ha något att dricka? Det finns te eller vad du vill ha. Ja, så fick han någonting. Och som ny så var det väldigt svårt att börja med de här hårda frågorna. Alltså, så, utan man vill ju linda in det och tassa lite kring het gröt. Men det är liksom,
till slut
var jag tvungen att säga, men varför tror du att du har blivit våldtagen? Liksom. Så säger han, ja men det var ju de där tv-skärmarna. Tv-skärmar? Ja, på flyget. Okej, de visade något på tv-skärmarna. Ja, när jag bara låg där och tog emot. Du, vad flög du med för flygbolag? Ja, Norwegian. Så Norwegian har på flighten för barnfamiljer och allting visat en film när du blir liksom utsatt för ett jävligt grovt brott. Han bara, ja. Och sen pekar de på mig och skrattade. Och någonstans där så förstod jag även jag då att det här kanske inte riktigt är sant. Han kanske har föreställt sig någonting, men delar kanske är sant. Alltså så här, man vet ju inte.
Svårt, ja.
Så jag fick hitta någon kollega där och så åkte vi till akutmottagningen då, för att då fanns det ingen akutmottagning för män, kommer jag ihåg. Så att vi lämnade över en sån här spårsäkringskit till en jätte nyexad läkare, jättesöt tjej, som hon blir liksom professionellt intresserad av hur det här ska gå till. Det verkar vara första gången, så hon läser in sig på det här. Och medan vi sitter där och pratar med den här mannen då, så har vi ju nämnt då att vi kanske ska åka till Sankt Göran sen också. Och då kläcker han ut sig så här att grabbar, hör ni spanska röster just nu? Nej, tyvärr, vi hör ingenting. Han bara, nej, jag vill åka till Sankt Göran. Och då kommer läkaren tillbaka. Och så säger jag, vi tänkte åka till Sankt Göran. Och hon bara, nej, nu gör vi det här. Lägg dig på britsen här nu. Och då tänkte vi, det är nu han blir utsatt.
Oh,
det är nu han blir kränkt, stackaren. Så vi väntar utanför. Och den är ju otroligt ingående, den där undersökningen. Det ska kammas och topsas.
Just det.
Så att stackaren...
Så han mådde inte bra, helt enkelt.
Nej, men i efterhand så hoppas jag att... för mig är det roligt i alla fall. Att liksom den här nykläckta polisen ska hamna i det här. Och det var så otroligt mycket galenpannor som kommer till Arlanda för att antingen fly landet eller om man hade mått dåligt och kom hem från någon semester. Och,
jag fattar.
Så att mycket folk med förföljelsemanier och olika så här, vanföreställningar.
Har man träffat på väldigt många människor som inte mår bra? Alltså.
Men jag hoppas i alla fall att han efter den här undersökningen kan pusta ut och liksom börja jobba med sin sjukdomsinsikt.
Ja. Ja, spanska rösterna var nästa grej att ta tag i då.
Ja.
Ja, men det är också, det här är en helt annan fråga, men du kommer ju in på den att man som polis verkligen får ta hand om väldigt mycket människor som borde vara hos sjukvården egentligen.
Mm.
Där som, när man pratar om att de är psykiskt sjuka helt enkelt.
Mm. Ja, ja, det var lärorikt.
Och men också intressant det här, bara när du sa att det här går ut i receptionen och allt kan hända i den här receptionen, minst sagt. Och just den bilden som jag antar att du säger om det här då, typiska våldtäktsoffret som du förväntade dig att se någon gång. Och ibland får man ju bara de där bilderna. De, de är ju baserade på de upplevelser vi har levt genom livet. Jag kom, jag skulle gå och hämta en thai-tolk en gång i receptionen i Nacka.
Mm.
Och då sa han, vilken tur du har. Det är Sveriges bästa thai-tolk. Men ser ingen thai-tolk där.
Nej.
Bara det att det var en liten finsk snubbe som var thai-tolk.
Jaha.
Och det var inte heller liksom, jag bara förväntade mig att det skulle sitta en thailändare där. Ja. Eller, i alla fall inte en liten blond finne.
Nej.
Och han gick in där i arresten och sa vad det gick upp och snackade. Jag var tvungen att fråga den där tjejen på engelska. Mm. How was his thai? Var perfect. Ja. Fluent.
Ja, ja, otroligt. Att man lärde sig på Arlanda, börja alltid prova på svenska först.
Ja.
Och liksom inga, och sen kan du växla till något annat.
Ja.
Men
men det är intressant hur våra egna erfarenheter och fördomar givetvis spökar för oss när vi går in och tror att en situation ska vara på ett sätt eller en person ska se ut på ett sätt. Men det är väldigt svårt ibland att vara helt open-minded, för det är vi ju inte som människor. Liksom. Vi är ju låsta av erfarenheter och fördomar såklart.
Ja. Liksom. Men jag märker ju det själv också att när jag ser mina studenter på mattan, då får jag en bild av dem. Och den som kämpar i mitt ämne, det är väldigt lätt att man tycker att ja, men, den här killen har inte ens koll på vad som är höger och vänster fot. Helt fel rekryterad. Men sen har man dem i juridiken till exempel, och då är de där pålästa, superbra frågor. Och de här som man har höjt då, de ställer bara frågor för att visa vad de kan eller liksom, jag har inte riktigt fattat poängen. Så att det, ja, när man ser helheten och framförallt sen på när de tar studenten och de har sina vanliga eller finkläder på sig. De är liksom uppsminkade eller liksom har fin skjorta och liksom, då börjar man se dem som jämlikar.
Ja, just,
och efter några år har de väl gått om en i lön och allting.
Jag reagerade på några nere i fyshallen och tänkte, alltså, och så ung som jag såg ut, och de här var säkert äldre än vad jag var. Jag var ju 21 när jag klev in där och riktig junior alltså, men det går det med, det blir bra.
Men frågan är om ni kommer ut och ska lösa samma uppgifter.
Nej, alltså jag vet inte, jag är glad att inte jag är ute och jobbar idag. Alltså, där kände vi redan lite när jag slutade där att det var ganska mycket konfrontation från vissa människor som är ganska energikrävande faktiskt. Just det är jag rätt glad att jag slipper. Men vi kommer ut i två olika världar faktiskt, ska jag säga.
Ja.
I alla fall när jag kom ut.
Ja. Ja, det är ju särskilt i Stockholm väldigt hög rotation på ingripande personalen. Och två ganska nya kan sitta och hamna på vilket jobb som helst.
Ja.
Eller få en aspirant på halsen som de ska ta hand om och utbilda faktiskt.
För just det, precis.
Mm.
Ja, nej, men det är tufft där ute och det går tufft med rekryteringen och ibland när man ser klipp från verkligheten så kanske inte, kan man ju förstå att det kanske inte är så lockande för vissa att ställa sig i de här situationerna som man utsätts för.
Men som utbildare så är väl, jag har ju förstått att det är otroligt chokat nu med fortbildning. Det ska ju in elvapen, det ska bytas tjänstevapen och all normaldrift som sker. Så att det är ju problematiskt med fortbildning. Och vad det ställer för krav på oss och det vi ger dem här. Det ska hålla under lång tid med väldigt lite underhållsträning. Mm. Och lite därför vill vi också att det ska dra lärdomar från sporten, så att om de tränar på fritiden så ska de ha nytta av det. Eller om de har tränat innan så ska det lira så mycket det går inom ramen som vi har fått. Då.
Mm. Mm. Tänkte runda av och fråga hur det är med polisfilmer på fritiden.
Jag tittar ju mycket klipp alltså från verkliga händelser.
Ja, det är
men inte så här tunna blå linjen och sånt.
Inte Wallander och så.
Du håller tittar till. Du?
Nej, det gör jag faktiskt inte speciellt mycket. Nej.
Nej, jag blir mätt på det på jobbet på något sätt.
Mm.
Jättemånga säger att den är så himla bra och den speglar verkligheten så mycket. Men jag har ju en del kompisar som sysslar med airsoft.
Ja.
Men inte, alltså, jag går inte igång på det överhuvudtaget. För att jag kan gå ner, när vi är klara här kan jag gå ner och skjuta om jag vill.
Mm.
Så det är kanske lite samma sak.
Kanske. Ja. Anders, stort tack för att en liten inblick, i alla fall liten inblick i hur ni jobbar här lite med fysiska tekniker som du sa, eller som självskydd som vi kallade det på min tid.
Ja, det... tack för att jag fick vara med
och ja, det var det
gör
lilla.
Lite reklam för ämnet och utbildningen.
Det är ett viktigt ämne, det är absolut. Och det är viktigt att känna sig bastrygg i det ämnet när man kommer ut, tror jag.
Ja. Och det som man kanske inte får här, det är ju det här levande motståndet och någon som inte vill... åt samma håll som man själv. Och vi når kanske inte riktigt så. Vi försöker hela tiden. Men man riskerar att få den här aha-upplevelsen som du upplevde där och beskrev.
Mm.
Och jag har ju också upplevt sådana.
Ja.
Och då får man ju en liten läge där man fryser i hjärnan.
Ja.
Och stannar upp och tänker efter och försöker hitta rätt igen. Och kan man minska den tiden så är det bra.
Ja. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också. Kanske får vi höra om det där dåliga ingripandet på fritiden. Då ska jag berätta en av mina också. Så tänkte jag att vi ska få reda på lite vad som händer efter man, om man har några tankar efter vad man ska göra när man har varit instruktör här på Södertörn. Tack så länge.
Tack så bra.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Glöm inte patreon.com/snutsnack för bonusmaterial. Anders och jag avslöjar två dåliga ingripanden på fritiden. Och nej, det är väl egentligen inte mer. Vi ses i nästa vecka. Prata lite juridik då också. Ha det fint. Hej då.